välkommen till Skånes taltidning nummer 7 2020. Med utgivningsdag fredag den 14 februari. Solen den gick upp 7.35 i morse och går ner igen först 17.08. En halvtimme mer ljus än förra veckan. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Nästan 20 000 väntar på den nya merkostnadsersättningen. Bosse Väl i Växjö har nu väntat i snart ett år på Försäkringskassans beslut.
Jag tycker det är så skräckligt att vi ska ha sån byråkrati och att det ska vara så krångligt för att få ut det man egentligen har rätt till.
Helt oacceptabelt med så lång väntan, svarar Försäkringskassan. Men köerna förblir långa i två år till.
Tages morgon och kväll. Ny teknik gör att kanadensiska synskadade kan läsa etiketten på medicinburken.
Var kan jag träffa andra synskadade? Och hur funkar rehabilitering? Ja, det kan vara frågor som det är svårt att hitta svar på. Så Synskadades Riksförbund startar snart Synlinjen, som vem som helst kan ringa till och få svar.
SRF Skåne-ordförande får nytt uppdrag i Europa.
Och SVT släpar efter med syntolkningen av en populär tv-serie.
En rättelse. Bara färre timmar talbokstelefon på Malmö stadsbibliotek.
Och öppnat och stängt på det med polis, sport och glass.
I helgens Malmö Open Goalball gick det bra för FIF Malmös unga spelare, där alla siktar högt med sin sport.
Och de coachades av Sveriges bästa spelare som provar nytt efter landslagskarriären. Att ett öga nyligen gick sönder har han redan kommit över.
I både herr- och damlandslagen i goalball pågår en generationsväxling. Nya spelare sökes och en förbundskapten.
Evenemangstipsen med syntolkad tv och teater.
Kalendern med kättare, kejsare och lite naket.
Och anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är den lokala delen gemensam för norra, mellersta och sydöstra Skåne. Och allra sist som alltid redaktionsrutan.
Hur lång tid ska det få ta innan man får beslut om merkostnadsersättning? Det undrar Bosse Väl, tidigare Bengtsson, som vi pratade med i början av sommaren förra året. Då hade han väntat i några månader på att få merkostnadsersättning som 2019 ersatte den tidigare handikappersättningen. Men trots att det nu gått drygt 10 månader sedan han skickade in sin ansökan till Försäkringskassan så väntar han fortfarande.
Det viktiga är att jag fortfarande inte har fått ett beslut. Ska det behöva gå ett år eller mer innan man får ett beslut? Jag tycker det är väldigt lång tid.
Det tog 8 månader innan Bosse Väl, som bor i Växjö men kommer från Skåne, i november förra året fick ett samtal från en handläggare på Försäkringskassan.
Jag hade skickat in det här i den 2 april och jag har väntat och väntat. I november så ringer en handläggare från Försäkringskassan och vill ha ett så kallat handläggarsamtal med mig då. Och då frågar jag honom lite grann, hur mycket kan jag få som helt blind och över 65? Ja, du kommer att vara garanterad 1550 kronor i månaden. Men du kan få lite mer, upp till 1944 kronor i månaden. Men då måste du kunna ange lite mer kostnader förutom det här som ingår i de 1550, att du kanske måste köpa dyrare varor så att du inte kan ta dig till stormarknaden och så. Och jag ville försöka få de här 1944 och han var mycket vänlig och tillmötesgående och försökte få fram saker som gjorde att jag kanske kunde få lite mer pengar.
Och Bosse Väl gjorde som handläggaren föreslog och tog upp extra kostnader kring bland annat sin ledarhund. Och de avslutade samtalet och Bosse trodde att allt var klart.
Och sen var det väl inte mycket mer med det samtalet utan sen sa han att så kommer det ett beslut så småningom. Men nu i början på januari här, strax efter julhelgerna, så ringer han igen och säger, du Bosse, jag vet att du är blind men det räcker inte. Vi måste ha en diagnoskod på din blindhet. Så jag fick ta kontakt med ögonkliniken här i stan och be dem skicka ett intyg med att Bo är blind och han har diagnoskoden det och det till Försäkringskassan. Och så skulle jag då få ett beslut. Men beslutet har inte dykt upp än.
Så du vet fortfarande inte?
Jag vet fortfarande inte. Att jag kommer att få mina 1550 kronor, det är jag ju garanterad. Men om jag kan få något mer, det har jag ingen aning.
Men det här att du är blind, du har väl varit blind sedan födseln?
Ja visst, jag har varit blind sedan födseln. Och det sa jag ju, det har ni väl, eftersom jag sökte handikappersättning redan 1975 eller någonting sånt. Jo, sa han, men de läkarna finns säkert inte aktiva längre. Så vi måste ha en diagnoskod på blindheten.
Vad tycker du om den här handläggningen?
Jag tycker det är förskräckligt att vi ska ha sån byråkrati och att det ska vara så krångligt för att få ut det man egentligen har rätt till. Det är ju så att riksdagen har beslutat om att just vi blinda och de döva har en schablon då på merkostnadsersättningen. Det borde ju inte behöva ta ett år innan man får detta.
Och vad innebär det för dig att inte ha fått de här pengarna på så länge?
Ja, det innebär ju att jag har lite mindre pengar att röra mig. Men nu har jag ju sån tur så att jag har ju arbetat i ganska många år. Så jag har ju inte bra men hyfsad pension. Så jag klarar mig, men det hade ju inte suttit fel med de här 1550 kronorna också. Just för sådana här merkostnader. Som för hunden, och nu när jag blir lite sjuk här så måste jag kanske åka lite mer taxi och så. Så att det får man ju ta av det man har i så fall. Så det går, men jag, som tur är så får jag ju de här pengarna retroaktivt. Så det blir en ganska rejäl summa som Försäkringskassan måste betala ut till mig när jag väl får beslutet.
Och du har ingen aning om när det till slut kommer?
Ingen som helst aning. Jag frågade min handläggare i november. Ja, det är allt från 1 till 3 månader, men november. Nu är det snart 3 månader, men så blev det uppstoppat på grund av det här med att de skulle ha diagnosen för blindheten också.
Men det här med byråkrati, kan det inte också vara ett sätt att just det inte ska bli något fusk?
Det kan jag väl hålla med. För det har ju varit mycket fusk med assistansersättning och bidrag överhuvudtaget. Så jag tycker väl själv att det ska vara de som inte har rätt till sådana här ersättningar ska absolut inte kunna mygla sig till det. Men jag tycker inte det ska behöva ta så här lång tid. Men jag tror det här beror på att man ändrade reglerna i januari 2019. Och det är kanske ganska många, både blinda och med andra funktionshinder, som då har fått ompröva alla de här merkostnadsersättningsansökningarna. Så Försäkringskassan har kanske inte varit beredd på den här stora anhopningen av ärenden.
Och du väntar vidare nu då?
Jag väntar vidare och får vi se vad de ska ha för diagnoskod nästa gång. Alltså, man slutar aldrig förvånas när det gäller Försäkringskassan. Men jag tänker på sådana som kanske inte har arbetat, gått på sjukersättning hela sitt liv. När de då fyller 65 år så ryker ju sjukersättningen och då försvinner även handikappersättningen. Vad har de att leva på i ett år om det ska vara så lång handläggningstid?
Det sa Bosse Väl, som fortfarande väntar på sin merkostnadsersättning från Försäkringskassan.
Och på Försäkringskassan bekräftar områdeschef Henrik Vrede att det är så här situationen ser ut. Nästan 20 000 personer väntar på besked om merkostnadsersättning och väntetiden, den är lång.
Ja, just nu så är den uppåt 10 månader, i vissa fall ännu mer. Och det är ju inte en acceptabel väntetid överhuvudtaget. Vår plan är ju att det ska vara 3 månaders handläggningstid.
Och hur många är det som väntar på beslut?
Just nu så är det ungefär 19 200 ärenden som väntar på beslut.
Det låter otroligt mycket.
Ja, det är det också.
Och varför har det blivit så här?
Ja, initialt så är det så att Försäkringskassan önskade att få lite mer pengar för att klara av det här uppdraget. Tyvärr fick vi inte det gehöret, så att nu satsar vi istället på att arbeta med att titta över våra rutiner och hur vi är uppbyggda egentligen. Vi har anställt fler under förra året. Vi har också haft beordrad övertid för de ungefär 500 utredarna som arbetar med den här just nu. Det har varit en uppförsbacke redan från start tyvärr, men nu har vi lagt till så mycket resurser som vi bara kan för att komma till bukt med det här problemet.
Jag pratade med er i juni och då sa man just här att man skulle hade anställt en del och skulle anställa fler under hösten för att få ner väntetiderna. Då var det 5 månader men nu är det 10 månader, så det har ju inte hjälpt.
Det kommer hjälpa på sikt. Det är ju en komplicerad försäkring i sig, så att det tar ju en stund att lära sig försäkringen som ny utredare och sådär. Det är ju en upplärningstid som man måste ta beaktning när vi anställer personal.
Jag pratade med en man som var blind sedan födseln och som efter 10 månader har fått reda på att han skulle skicka in ett nytt läkarintyg på att han var blind och vilken kod han tillhörde. Är inte det onödig byråkrati? Vet man inte redan att det här är en blind man?
Det enskilda fallet där kan inte jag svara på. Jag är inte insatt i det ärendet. Men självklart så ska vi försöka göra processen så smidig som möjligt för den som söker. Och det har ju att göra med att vi alla måste komma, liksom, vad är det vi kan göra för att kunna göra processen snabbare helt enkelt. Så självklart, är det så i fallet så kan ju det vara en onödig byråkrati. Men jag kan inte svara om det enskilda fallet eftersom jag inte har sett hur det ser ut.
Om man nu har väntat i kanske 10 månader som då den här mannen jag har pratat med har gjort. När man sen får sina pengar, merkostnadsersättning och har fått ett beslut. Får man då någon typ av ersättning för att man har väntat så länge?
Man får ju retroaktivt från den tiden du har rätt till ersättningen eller från när du har sökt ersättningen så att säga. Det tillkommer inget skadestånd eller någonting sånt.
Och det har ni inte funderat över att ha?
Nej, man har rätt att söka det hos Försäkringskassan. Då får jag rekommendera att man går in och tittar på Försäkringskassans hemsida så finns det hur man kan gå tillväga där för att begära en skadeståndsersättning.
Vad tycker du om det här att det är så långa väntetider?
Jag tycker att det är helt oacceptabelt. Det ska inte vara det. Vår målsättning är 3 månaders anläggningstid. Och det är det vi arbetar och strävar efter för att komma till bukt med.
Och när är ni där?
Som det ser ut så är det just nu först runt årsskiftet mellan 2021-2022.
Tycker du att det räcker?
Nej, egentligen inte. Jag skulle vilja vara till bukt med det här problemet idag. Självklart tycker jag det, för jag vet att det är många som väntar på sin ersättning. Det är många som är i behov av den helt enkelt. Vi försöker göra allt vi kan för att komma till bukt med det här problemet.
Det sa Henrik Wrede som är områdeschef på Försäkringskassan. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
Synskadade i Kanada kan få medicinburkens etikett uppläst. Genom att ställa sin burk på en speciell apparat kallad Script Talk Station så läses all information som apoteket lagrat på burkens etikett upp. Till exempel vad medicinen heter och hur ofta den ska tas och namnet på doktorn. Apparaten går att få förskriven gratis, om man bor i Kanada då, och är knappt 20 cm stor. Det går att ändra språk och rösthastighet och det går också att få texten bokstaverad om man vill. Det hela bygger på så kallad RFID-teknik, samma teknik som ofta används inom kollektivtrafik för att blippa ett reskort. Och det finns också en app för smarta telefoner som kan läsa upp etikettens information. De speciella etiketterna ska gå att få på runt 420 olika apotek runt om i Kanada.
Hur fungerar rehabiliteringen? Mitt barnbarn har fått en synskada. Vad kommer det att innebära? Och var kan jag träffa andra synskadade? Ja, det är många frågor som kan hopa sig för den som just fått eller redan har en synnedsättning och även för de anhöriga. Och svaren, de är inte alltid lätta att hitta. Så därför startar nu Synskadades Riksförbund Synlinjen. Jeanette Kjöller är projektsamordnare.
Det kan handla om du har precis fått en ny synskada, behöver lite hjälp med vad har jag rätt till för stöd? Hur funkar rehabiliteringen? Hjälpmedel, vad finns det? Om jag vill komma i kontakt med andra synskadade? Hur blir man medlem? Vad finns det för verksamhet? Mitt barn har en synskada eller jag är mormor till ett barn med synnedsättning. Jag är orolig. Ja, allt möjligt mellan himmel och jord som är synrelaterat.
Du sa att man kan fråga hur man blir medlem. Det betyder att man behöver inte vara medlem för att ringa.
Nej, man kan egentligen säga att det är fråga om vem kan ringa hit. Ja, personer med synnedsättning, anhöriga, arbetsgivare, skolpersonal, myndigheter med mera. Tanken är att det här ska vara en kunskapscenter där man kan ställa sina frågor och få kostnadsfri rådgivning.
Ska man se det här som till en del en ersättning för att så många syninstruktörstjänster dras in?
Ja, det är väl, jag kan inte svara rakt ja på den frågan. Det är självklart en del i det. Men det är också det är en rätt så stor och komplex fråga med att det har blivit mycket svårare att få till sig information. Både från kommun och från landsting. Det är inte alltid att man får reda på allt. Det är svårt att veta var man ska vända sig. Hemsidor är inte alltid tillgängliga om man själv söker information. Och är man mitt i en krissituation så kan det vara skönt att faktiskt få en person som kan svara på rätt många frågor och också vet var man ska vända sig.
Det låter lite märkligt det där att det kan vara svårt att få information. Antalet informatörer växer ju rekordartat i kommuner och regioner och myndigheter och företag och allting.
Ja, men det är ju inte alltid så att de är så inriktade på att den enskilde individen ska få till sig sin information, utan det handlar kanske mer om att marknadsföra just sin verksamhet, och det är rätt ofta olika saker.
Vem är det som ska svara på frågorna då?
Vi har en grupp rådgivare där Lars Karlström, vårt medlemsombud som är huvudansvarig för synlinjen, han tillsammans med en grupp rådgivare där alla har egen erfarenhet av synnedsättning kommer att svara på frågorna. Tanken är att du ska få svar, i de flesta fall svar direkt, och om inte annat så ska du få svar väldigt snabbt. Att man ska kunna se till att koppla vidare till någon som kan svara om frågan är svårare eller mer komplex. Men det är därför vi har en grupp av personer som har lite olika erfarenhet, men alla har en lång och stor kunskap kring att leva med en synnedsättning och vilket stöd man kan få i samhället på olika sätt.
Har ni fått mycket frågor hittills? Jag menar, vad är skälet till att ni drar igång en särskild tjänst så här?
Ja, vi får alltid mycket frågor till Rikskansliet, och jag är helt säker på att ute på distriktlokalföreningar kommer det också mycket frågor. Men idag har vi inte någon speciell som svarar på de här frågorna, utan det blir att man kan hamna på olika ställen lite grann beroende på hur man formulerar sig när man hör av sig till växeln. Och genom att skapa synlinjen så har vi också ett direktnummer som man kan ringa utan behöva bli rundskickad. Man får prata med en person direkt. Här samlar vi kunskap, samlar information, och det ska bli mycket lättare och mycket snabbare att få svar på sina frågor. Också möjligt att prata en stund. Lars är utbildad inom att kunna prata professionellt, så att det ska kännas bra när man ringer till oss. Då är det viktigt att de som svarar faktiskt har egen erfarenhet av att ha och ha fått en synskada också. Och självklart har de tystnadsplikt också. Så man bestämmer själv när man ringer till oss vad man vill berätta om sig själv, hur mycket man vill berätta. Och det stannar där också hos den personen, om inte man själv vill att de ska gå vidare med det.
Hur ska ni nu sprida information om att den här möjligheten finns då?
Ja, vi kommer att sprida det på så många sätt vi kan. Det kommer dels att finnas mycket information på sociala medier. Det kommer att finnas självklart en stor artikel i Nästa perspektiv som kommer ut ganska så snart. Vi kommer även att sprida det externt på olika sätt. Det kommer att finnas material man kan ha med sig när distrikt och lokalföreningar ute på mässor. Vi kommer att informera syncentralerna. Det är också ett långsiktigt arbete. Är vi bra på det här så lär ju fler, kommer det spridas via mun-mot-mun-metod också.
Men när startar det då? När kan man börja ringa?
2 mars är dagen det startar. Tanken är att det ska vara måndag till torsdag, 10-3 varje dag man kan ringa. Man kan inte bara ringa, utan man kan också mejla in. Vi kommer ha en speciell mejl där man också kommer att kunna ställa sina frågor. Vi kommer att ha en lite grann frågor och svar, vanligast förekommande frågor och svar även på hemsidan. under synlinjen. Så att det kommer att vara olika sätt att nå den.
Men man behöver inte titta på de här frågorna och svaren och se om,
nej.
Om man...
Nej. Det ska inte vara på det viset. För ibland när man ringer till någon så hänvisar de en dit. Utan tanken är att vill du prata med synlinjen, då ringer du till synlinjen.
Sa Jeanette Kjöller, som alltså är projektsamordnare på Synskadades Riksförbund. Och telefonnumret, som alltså tas i bruk den 2 mars, är då 08 39 93 00. Och e-postadressen blir synlinjen@srf.nu. Vanliga frågor och svar kan man hitta på hemsidan synlinjen.se från den 2 mars alltså. Reporter, det var Birgitta Fredén.
SRF Skånes ordförande Maria Torstensson valdes förra året in i den europeiska synskadeunionen EBU:s styrelse och blev därmed en förbindelselänk mellan Sverige och ett 40-tal synskadeorganisationer i övriga Europa. Och nu har hon också valts in i EBU:s konstitutionskommitté. Dess uppgift är att bistå medlemsorganisationerna med juridiska råd, till exempel vid bedrägeri, som när någon falskt utger sig för att representera en synskadeorganisation och samlar in pengar. De flesta övriga medlemmarna i kommissionen är jurister, och Maria Torstensson säger till taltidningen att hon tror att det kan vara hennes gräsrotsengagemang som gjort att hon valdes in.
SVT:s populära och mycket uppmärksammade tv-serie Kalifat om unga svenskar som sökte sig till terrorrörelsen IS. Den hann inte syntolkas i tid före sändning. Syn Olsson, som är gammal SRF-anställd och numera pensionär, menar att synskadade hamnar utanför en viktig samhällsdebatt eftersom de inte haft tillgång till serien förrän långt efter seende.
Om du tar serien Kalifat som har gått ett antal veckor, 7 veckor tror jag faktiskt, så är ju det en väldigt omtalad serie. Jag har hört många kompisar som har nämnt den. Mycket kan man hänga med på den eftersom mycket är på svenska. Dock inte allt. Och nu i helgen så la man ut första och andra avsnittet som syntolkat. Men då har hela serien gått redan i tv. Jag tycker det är väldigt dumt. Väldigt tråkigt, nästintill tragiskt att syntolkningen kommer i efterhand. Därför att då kan man inte på det sätt som var tänkt från början diskutera det med arbetskamrater och vänner eftersom man får lyssna på programmet en månad efteråt.
Och har du vänt dig till SVT och ställt frågor om varför det är på det här sättet?
Ja, naturligtvis har jag gjort det. Och fått svaret att... Det har varit problem med den här produktionen att hinna få den färdig i tid. Jag vet inte hur många seende som skulle finnas i att ett program inte kom på lördagen därför att de inte hade gjort det färdigt ännu.
Och på SVT är det Anna Flemming som är chef för den avdelning som ansvarar för bland annat syntolkningen.
SVT har fått in de här färdiga avsnitten väldigt nära sändningsdatumet. Det tar minst en vecka för de flesta firmorna att kunna göra en bra syntolkning. Så vi har jobbat på så fort vi har kunnat helt enkelt. Och nu så publicerar vi 2 nya avsnitt varje söndag på SVT Play. Så vi hoppas att vara i kapp ganska snart att avsnitt 8, den syntolkade, tror jag publiceras på Play samtidigt som den sänds i Sveriges Televisions broadcast tv-kanal alltså.
Men egentligen så skulle den syntolkningen ha varit publicerad samtidigt med sändningarna av alla avsnitten.
Vi har ett upplägg här på SVT som är att vi får syntolka så fort vi hinner. Därför det tar den tid det tar att skriva ett bra manus. Och vi vill inte släppa ifrån oss dålig syntolkning, det är ingen som vinner på det. Så vissa serier eller vissa typer av program De väljer vi ibland att inte syntolka för att de kanske kommer till oss samma dag som de ska sändas. Och då är det praktiskt omöjligt att hinna göra en syntolkning. Den som skriver manus till syntolkning behöver den tid som det behöver. Och man måste spela in och det ska levereras och det ska kollas ljud och sådär. Så de program vi ska syntolka, de måste vi få hit till SVT 3-4 veckor innan de sänds. Och här har inte programledningen varit beredd att vänta med TV-publiceringen av serien tills syntolkningen är klar. Utan man har velat få ut serien i TV så fort som det var färdigt. Så vi har många serier där vi gör både teckenspråkstolkning och syntolkning. Försöker få ut de avsnitten ett i veckan. Även om kanske hela TV-serien utan tolkningarna publiceras samtidigt på Play. Det finns inget som säger att vi måste ha allt klart samtidigt. Det är vår målsättning alltid, men det finns ju jättemånga olika praktiska omständigheter.
Samtidigt så har vi en röst från en synskadad man som säger att ja, visst, men en seende publik skulle aldrig acceptera att ett avsnitt fördröjs flera veckor mot utlovat. Man vill ha informationen när den är aktuell.
Absolut, nej, visst, självklart. Och det här var ju en jätteviktig serie att göra syntolkning på. Vi visste att den här serien skulle komma väldigt tätt inpå. Men vi valde ändå att göra den syntolkad på det här sättet för att inte den publiken skulle bli utan. Så här har vi inte riktigt haft något att välja på. Ville vi ha fram en syntolkad version, då kan vi inte publicera dem i samma takt som de går i TV. Utan vi har försökt att rädda det som har gått.
Det sa Anna Fleming, chef för programtextning, syntolkning och teckenspråkstolkning på SVTs avdelning språk och tillgänglighet. Och Sune Olsson, han uppmanar synskadade att höra av sig till SVT om syntolkningen haltar.
Varje gång som man upptäcker att det här inte fungerar, att man då ska ringa till SVTs tittarservice och påpeka att syntolkningen inte fungerar, att den släpar efter eller att det är något annat fel. För det är väl egentligen det enda sättet som Sveriges Television kan bli ordentligt medvetna om att vi är många som använder oss och har nytta av den här tjänsten.
Sa Sune Olsson, tv-tittare i Stockholm. Och SVT kan kontaktas på telefon 08 784 20 00 mellan klockan 14 och 22 utom på stora helgdagar. Reporter i inslaget var Dodo Parikas.
Så en rättelse. I föregående nummer av taltidningen uppgav Malmö stadsbibliotek att man minskar antalet timmar men utökar antalet dagar i veckan som det går att ringa till deras talbokstelefon. Detta stämde inte. Även tidigare gick det att ringa på fredagar. Däremot så stämmer det att öppettiderna minskat. Talbokstelefonen har nummer 040-660-85-18 och personalen svarar måndag till fredag mellan 10 och 13.
Öppnat och stängt. Polisstationen i Simrishamn har öppnat mera. Fram till nu har receptionen bara varit öppen på tisdagsförmiddagar. Men nu är det tisdagar och torsdagar mellan klockan 9 och 15 som gäller. Men för att ansöka om eller hämta ut ett pass är det fortfarande polisstationen i Ystad som gäller.
I Simrishamn har elprylkedjan Elon stängt butiken på Bruksgatan 8, det vill säga den som tidigare hette Lindstens elektriska. Elonbutiken eller Elon Knut Pers på Kristianstadsvägen 1 blir däremot kvar.
På köpcentrumet Emporia i Malmö har den norska sportkedjan XXL Sport och Vildmark öppnat en ny butik som med sina 4000 kvadrat blir centrumets största. Sen tidigare finns även en butik på Triangels köpcenter.
I Malmö har spel-, tidnings- och godisbutiken Direkten öppnat på Regementsgatan 6.
Också i Malmö har Boru Bowl Bar, som serverar skålar med japansk inspirerad mat till lunch och middag, öppnat på Kärleksgatan 1.
I Bromölla har glassbaren Balor vid Ifetorget, adress Folkets Husgatan 4A, gått i konkurs och stängt. De öppnade i somras.
Och Båstad fick en ny station utanför stadskärnan för 4 år sedan. Nu har öppnat ett café i stationshuset. Coffee by the way heter det.
I helgen hölls Malmö Open, ett av världens största parasportevenemang. I denna den 44:e upplagan tävlade 1700 idrottare i 13 olika idrotter, med allt ifrån motionärer till världselit. Vi ska till Kulladalshallen för att ta tempen på den stora synskadesporten goalball, som för både skånsk och svensk del är uppe i ett generationsskifte. I Malmö Open fanns det i år ingen elitklass, bara en breddklass där FIF Malmös andra lag fick försvara hemmaklubbens färger. Det började bra med klara vinster mot engelska Cambridge och danska Århus. Och i nyckelmatchen mot holländska Hercules tog fiffarna en snabb ledning som man slarvade bort.
Aj, aj. Där rullar sig en boll över en utsträckt fiffspelare. Det betyder 1-3 i den match i gruppspelet som förmodligen avgör vem som går vidare som gruppsegrare. Nu möter man en nykomling i turneringen. Hercules från holländska staden Utrecht. Dräkterna är snarlika, svarta med svart-vit randiga tröjor. Holländarna har likt FIF hittills gått fram obesegrade i turneringen. Vi tar FIF och coach Fatmir Sirimeti timeout. FIF representeras av Linus Nilsson, Anja Kristensen, Britton Fener från Danmark och Hanna Svensson. Nu behöver man reda ut här. Matchen började med en Malmö-ledning och sen har Hercules gjort 3 raka mål. Och det gav utdelning. Britton Fener gör ett snyggt mål mellan 2 holländska spelare. Reducering 2-3. Och instruktionerna under timeouten verkade få effekt även fortsättningsvis. FIF lyckades kvittera och sen också dra ifrån när Anja Kristensen, lagets stora målgörare, fick igång skyttet ordentligt. Med som mest en 4-målsledning. Innan koncentrationen verkade slappna en smula på slutet igen. Hercules med flera damlandslagsspelare från Nederländerna med i laget lyckades knapra in och på slutet nästan gå i kamp. Och där räddade Malmö matchens sista skott. Där gick slutsignalen, inrikt spännande på slutet kanske, men en 8-7 vinst för FIF Malmö mot holländska Hercules. FIF Malmö hittills obesegrade i turneringen. Ja, och strax efter slutsignalen har vi tagit oss in i omklädningsrummet här i Kulladalshallen där det sitter 4 glada spelare får man väl säga från FIF Malmö. Det gick bra den här matchen till sist. Anja Kristensen gjorde många mål. Nöjd med det?
Ja, mycket förnöjd. Och jag är också glad för hela hållet. Det var inte kun mig som scorede, så det var en hållinsats vi har gjort för att vinna det här hållet. Det var riktigt bra.
3 vinster, obesegrade Birmingham kvar. Det ser bra ut så här långt.
Ja, det ser riktigt gott ut. Vi kan bli nummer 1 i poolen.
Om ni vinner poolen så blir det medaljkamp.
Ja.
Ludvig Nilsson sitter lite längre bort här. Den manliga spelaren i laget. Du har ju spelat goalball ett tag och nu gjort det med framgång. Sån framgång så att du är med i landslaget också. Hur har helgen gått för dig, tycker du?
Jo, den har varit lärorikt och väldigt intressant och att man lär sig mycket efter varje match.
Ditt namn har nämnts i Skånes taltidning, men vi har inte hört din röst förut. Vem är du? Kan du presentera dig? Vem är Ludvig Nilsson?
Ja, jag är en person som är 18 år från Bjärred och jag har spelat goalball i 3 år ungefär.
Hur mycket goalball blir det om dagarna?
Eller det blir väl ungefär 2 pass om veckan.
Vad gör du annars när du inte spelar goalball?
Det är skola sista året nu. Handels Vipan i Lund.
Mm. Med landslaget nu också. Hur är det?
Det är kul att man har fått den chansen. Och att man får träffa många där från... Alltså att i landslag så samlar man ju flera spelare från olika inom Sverige och att man träffas och umgås. Och samtidigt så ska man prestera.
Vi har fler landslagsspelare. Anja Christensen är ju en för det danska damlandslaget. Berit-Ann Fehner sitter på min högra sida. Du är också med i det danska damlandslaget.
Ja, det är jag.
Varför spelar en dansk som du i Malmö? Hur hamnade du här?
Ja, vi spelar i FIFTE dagligt och tränar med till många av deras träningar. Så det som följer är det.
Vi har kommit till Malmö för att få lite fler utfordringar. Malmö har haft ett riktigt gott elitehåll i FIF och har det stadig. Vi är inte så många spelare lige för tiden, men det är ett högt nivå. I København är det en klubb, BSI, som har mer utvecklings- och ungdomshåll. Så därför kör vi till Malmö för att få lite mer träning.
Mitt emot mig sitter en blond tjej, Hanna Svensson. Vem är du?
Jag är Hanna Svensson. Jag har spelat goalball i 3,5 år snart. Jag bor också i Bjärred, precis som Ludde. Jag måste säga att vi är väldigt glada att vi har danskorna här, för att vi är inte så många i övrigt.
Vad gör du till vardags?
Jag går i skolan i Lund på Polenskolan, samhällsprogram.
Hur mycket goalball blir det för dig? Och hur ser din satsning ut?
Ja, vi har träning här i Malmö 2 dagar i veckan. Så det är väl det, ungefär. Och sen, ja, denna helgen är vi ju här.
Och det går ju bra hittills. Det svenska damlandslaget, om vi nu pratar landslag och sådana ambitioner, det har ju legat i träda, eller ligger i träda. Hur ser du på möjligheter till sånt? Är det någonting du skulle vilja göra?
Ja, det skulle vara jättekul. Förra gången när jag var på väg in så slutade alla andra, så det blir lite tråkigt. Men vi har ledare som vill och vi har många spelare som vill. Så att vi ska försöka starta upp ett nytt lag nu i år. Vi hade ett möte om det innan idag.
Kommer ni att göra det, tror du?
Ja, det tror jag.
Sa landslagssugna Hanna Svensson från Bjärred, vars FIF sen genom att spela oavgjort mot Birmingham vann gruppen och var klart för spel om medaljerna. Där blev det 2 knappa förluster mot danska Roskilde och brittiska Blue Wolves som vann turneringen. Och ett meriterande brons till FIF Malmö till sist. I Malmö Open coachades FIF Malmös guldbollag av Fatmir Seremeti, som sedan många år spelar i elitlaget och fram till i höstas var lagkapten för det svenska herrlandslaget. Sedan dess har mycket förändrats och att leda lag från sidlinjen är en av de nya rollerna.
Det stämmer ju att jag kanske inte coachat så mycket i mitt liv. Jag gillar ju att vara inne på banan där man kan göra stor skillnad, men det är kul när man har så här bra spelare som de här och fantastiskt roliga och ett kul gäng, så är det roligt att coacha också. Ja, var det riktigt roligt faktiskt. Och framförallt när de gör som jag säger, då är det ännu roligare. Och sen tycker jag att vi höll ut bra, och framförallt så gör ju Hanna det är riktigt, riktigt bra i mitten. Hon har inte spelat på den här nivån på det här sättet förut, och det är kul att se att vi kan fortfarande utveckla och ta fram spelare som blir riktigt duktiga i Malmö hela tiden.
På förekommande anledning måste jag väl fråga då, hur det är att coacha när man inte ser. Du var med om någonting traumatiskt i december med ett av dina ögon. Kan du berätta vad som hände?
Ja, precis. Alltså, min syn jag hade innan olyckan i december hade inte hjälpt mig speciellt mycket heller i coachandet egentligen. Jag hade inte ledsyn då heller, men jag slog ögat i en pall när jag skulle börja med ner och knyta skorna. Och då sprack ögat, vilket gjorde att all vätska i ögat rann ut då. Ilfart i akuten där de fick operera med en gång och sy igen det här centimeter stora hålet och fylla ögat igen med vätska, vilket gör att ögat funkar och ser ut som vanligt igen. Men det där lilla synen jag hade kvar försvann. Och nu ser jag i stort sett bara lite skillnad på ljus och mörker. Framförallt är det lite ångest och sånt där liksom som kommer med en gång, och det är en väldigt obehaglig upplevelse såklart. Så att ett tag var det jobbigt, men nu är det okej igen. Liksom. Jag har kommit underfund med att det är ingenting jag kan göra åt, så att det är lika bra att släppa det och försöka påverka det man kan istället. Och nu när jag coachar dels så har jag ju väldigt mycket goalball i mig och vet vad som krävs och vad som behövs göras, och sen känner jag ju de allra flesta spelarna och jag vet hur de spelar och går ju mycket, jättemycket på ljudet. Så det går ju att coacha, men jag skulle inte gjort det i landslagssammanhang om man säger så, för där behöver man se detaljer på ett helt annat sätt. Men nu har jag ju Thomas som också är coach tillsammans med mig idag, och han ser ju fullt, och tillsammans så blev vi ett bra team. Mm.
Ja, du tog ut en timeout när det började se skakigt ut och så förbättrade spelet snabbt och ni tog kontroll över matchen.
Ja, så är det ju. Och det psykologiska är ju, hälften i goalball är ju psykologi, så att det är klart att det är viktigt att kunna ta timeout i rätt tillfällen.
EM i höstas så gick det inte bra för Sverige, som du har varit lagkapten för. Så du tackade för dig, men fortsätter spela i klubblaget FIF. Där väntar om 2 veckor, den 21 februari, börjar en stor tävling i Malmö, Segel. Hur ser du på den?
Ja, precis. Europa-ligan då. Och vi ligger just nu delad tredje plats och vi har en fin möjlighet att kunna ta oss till finalspelet i Finland i maj. Så det är det vi kämpar för. Och det ska bli kul, och det är ändå kul att fortsätta liksom spela de här stora fina matcherna ändå. Men ja, det har varit ganska skönt att inte hålla på med landslagsturneringar och träningar här under hösten och här vintern.
Mm. Ja, hur stor skillnad är det för dig att inte vara med i landslaget då? Hur mycket mindre tränar du till exempel?
Ja, alltså det har ju varit jättemycket med mina egna projekt och mitt företag och alla föreläsningar, och så när du på att skriva en bok också, så att jag har inte haft så jättemycket tid, men vad ska man säga, jag tränar väl kanske ungefär en fjärdedel i jämförelse med vad jag tränade innan. Mm. Och det är väl kanske 4 pass i veckan som jag tränar nu.
Det är väsentligt mer.
Ja, det är det, absolut.
Ska man tolka det som att du håller på att avveckla din goalballkarriär?
Ja, alltså nej. Jag kommer att spela goalball så länge jag tycker det är kul och så länge jag hinner. Håller jag fortfarande för Europaspel och spelar med klubblaget, så gör jag det gärna. Jag tycker det är kul med goalball, men jag behöver inte känna det där att men det är liksom, det snöar, nu har ni inte gjort det här, men det spöregnar ute och jag måste ta mig till gymmet för att jag liksom ska vara i så bra form som möjligt inför en tävling. Den pressen har jag inte längre, utan då kan jag ju sitta och göra något annat istället och sitta på soffan och ta den där whiskyn ibland som jag vill ta.
Ja, du har ett företag där du är, ja, vad är du? Tillgänglighetskonsult bland annat?
Ja, och föreläsare. Snart också författare. Så att, nej, men det är mycket som händer. Det är mycket kul som händer i livet. Och det gäller att ta vara på det också. Leva för sig själv någon gång. Så det är väl klart att jag har fått otroligt mycket ut av att spela goalball och hållit på den nivån som jag har gjort. Liksom. Men alla bra saker har ett slut och så är det med landslaget. Liksom. Det är inte mer med det.
En bok nämnde du, ja. Vad handlar den om?
Ja, men det är en självbiografi om mitt liv och framförallt i tonåren när jag fick min synnedsättning. Hur det påverkade mig, min depression, hur jag tog mig ur den och vad goalballen har betytt för mig genom livet. Mycket av mina äventyr och sådär, mycket min bakgrund, min kulturella bakgrund och sådär. Boken handlar i stort sett väldigt mycket om mitt liv från tonåren till nu ungefär.
Mm. Det finns nya utmaningar där ute att ta sig an.
Det gör det definitivt.
Sa Fatmir Seremeti, goalballspelare, företagare och nu också författare. Europaligan, eller Segel som nämndes i inslaget, är för Europas bästa klubblag och 6 av dem möts i nästa omgång, som alltså spelas i Malmö den 21-23 februari. Fredag klockan 16-19, lördag 10-17 och söndag 9-15 i FIF-hallen på Pildamsvägen 26, och det är fritt inträde. Och det är fler som likt Fatmir Seremeti tackat för sig i goalball-landslaget. Efter många framgångsrika år har både herr- och damlandslagen en stor generationsväxling att tampas med meriterade spelare som har slutat eller tvekar om fortsättningen. Detsamma gäller uppdragen som förbundskaptener. Zoltán Szabó är ordförande för Parasportförbundets goalballkommitté och den som ansvarar för de bägge landslagen.
Vi kan väl säga så här att 2019 överhuvudtaget var väl inget bra goalballår för svensk herrgoalball. Vi missade kvalturneringen också i USA under sommaren där. För det gäller spelare och landslag så ser vi med tillförsikt framåt. Vi har en del äldre spelare som definitivt inte har stängt dörren till landslaget. Vi har Fatmir som har tackat för sig och Stefan Gane som också har tackat för sig. Men vi har ändå några stycken kvar som vi kommer att se som mentorer under de närmaste året och åren för de yngre spelarna.
Mm. Det är Magnus Rendahl.
Magnus Rendahl, Piotr Lavinczak, Mikael Åkerberg som har varit med och har tävlingserfarenhet. Vi ska inte ta bort Olof Ryberg från den, men han är ju inte fyllda 20 ännu. Har varit med vid VM och EM, kvalturneringar och så vidare. Så. Men han behöver också mentorskap för att det ska bli riktigt bra. Vi har ett ungdomslandslag som vi kommer att fylla på ifrån, som tog brons i Australien 2019. Och det är vi jättestolt över. Grattis igen en gång till grabbarna som klarar av det. Så att, låt oss säga att vi i runda slängar en tiotal spelare fördelat. I Malmö har vi ju Ludvig och Linus också då, som är på pojksidan eller härsidan då, som vi försöker jobba med.
Ledarskap. Florim Seremeti, Fatmirs bror, har varit förbundskapten i många år.
Mm.
Har tackat för sig.
Mm. Det stämmer, ja.
Vi fortsätter ett tag till.
Florim har sagt att han kan hjälpa till i en övergångsperiod. Han vill ju att vi i kommittén och Parasportförbundet förkortar den övergångsperioden så mycket som möjligt så han kan ägna sig också åt sin familj som han har försummat under ett antal år faktiskt. Eller hur man nu ska uttrycka det. Han har ju varit goalballen behjälplig de senaste 10 åren tror jag.
Och då ska man säga det att det är väldigt mycket ideellt arbete som ligger bakom det. Yeah. Det vill säga att han har fått ta ledigt från sitt jobb, ta ut semester och sånt för att åka på turneringar och landslagsläger.
Så ser ju goalballen ut för oss överhuvudtaget. Så även våra spelare som åker iväg på landskamper och tävlingar får ju ta semester för att de ska kunna representera.
Mm. Till skillnad från i andra länder där man kan få betalt och leva på sporten.
Mm. Precis.
Ja, vem tar över då?
Ja, där söker vi efter idrottsledarskap. Vi vill ha en person som kan leda en grupp framåt i en utveckling och kan få en grupp till att fungera tillsammans. Vi behöver inte ha någon proffsgålutbildad ny ledare i nuläget, säger vi, utan vi vill ha en person med idrotts, en gedigen idrottsbakgrund om man säger så istället.
Har ni några idéer med någon annan?
Nej, alltså det är ju det här som du nämnde precis innan, det här med den ideella tiden. Det är lite svårt att presentera om man säger att du skulle kunna vara jättebra till detta här men du får ta semester för att kunna åka iväg. Och den problematiken vet jag inte hur jag ska komma till bukt med det nu. Så.
Finns det pengar att hämta någonstans ifrån då? Hos förbund och liknande? Sponsorer?
Det kan jag inte svara på. Jag vet att våra förbundskaptener har en liten summa i ersättning av vår parasportförbund. Men den täcker ju definitivt inte den tiden de lägger ner för att få det till fungera. Sen om man kan få hjälp av sponsorer eller om man söker, jag tror inte vi kan söka från RF för att betala våra coacher. Men nej, jag är osäker på det här faktiskt.
Inga pengar än så länge då, och den svenska modellen fortsätter råda. Damsidan, damlandslaget har tidigare år varit framgångsrikt. Sen slutade alla ungefär. Och så fanns det inte från förra året.
Precis. Och där gjorde vi ju missen att vi var väldigt dåliga på att ta hand om de få tjejer som fanns i föreningarna. Och vi, när vi då rekryterade så la vi kanske inte fokus på att få in nya spelare. Vilket man har gjort på pojksidan lite mer. Vilket resulterade i att när helt plötsligt alla slutade utom Rebecca, om man säger så.
En Stockholms-tjej.
Precis, så var det inga spelare kvar. Nu har ju Lisa Lydå sagt att hon är intresserad så länge vi hittar en organisation till det som är strukturerad och seriös. Så är hon intresserad av att vara med igen. Rebecca och vi har Hanna Svensson i Malmö. Så vi har ju tre stycken som har en viss internationell erfarenhet. De två förstnämnda har ju varit med ett tag. Vi har... ska vi säga så här att Rebecca Krebs och Jennifer Flisborg har ju gjort ett gediget rekryteringsarbete 2019. Och vilket har resulterat i ungefär 5-6 nya intresserade spelare. Som har börjat träna ganska regelbundet i där de är i sina hemkommuner. Tre av dem är i Stockholm och ytterligare tre i Umeå. Mm. Så det är också bra, tycker jag faktiskt. Och om man då tittar på ledarskapet runt där så har vi just nu i varje fall en fantastisk, entusiastisk ledare i form av Peter Björkstrand som jobbar intensivt för att få att skörda frukten av tjejernas rekryteringsarbete och få den helheten till att fungera så att det verkligen blir ett kommande damlandslag. Kanske inte 2020 men 2021, 2022 och så vidare så att vi verkligen kan ut och fightas igen på internationell nivå med våra damer. Det saknar vi. Och det saknar goalballvärlden också. De frågar efter vad händer med damerna i Sverige.
Vi hörde Zoltan Szabo, ordförande för Parasportförbundets goalballkommitté. Reporter i Kulladalshallen och Malmö Open var Mats Sundling.
Evenemangstips och vi börjar med syntolkade filmer. Breaking Surface är en ny svensk-norsk äventyrsfilm plus relationsdrama om systerskap med svenska Moa Gammel och norska Madeleine Martin i huvudrollerna. Och den har biopremiär idag den 14 februari. Två halvsystrar råkar ut för en olycka under en dykning utanför Norges kust och en kamp för överlevnad tar vid eftersom deras utrustning förstörs. Filmen har syntolkning för biobruk. Dessutom har den franska filmklassiken Jules och Jim från 1962 fått syntolkning och uppläst text för bio, tv, dvd och strömmande format. Handlingen i detta romantiska drama kretsar kring Jules och Jim som stred på varsin sida i första världskriget och senare blev vänner. Och de blir också kära i samma kvinna som spelas av Jeanne Moreau.
Så till livesyntolkade scenframträdanden i Malmö. Biljetterna går åt väldigt fort så det är först i kvarn som gäller. För sista gången syntolkas musikalen Skönheten och odjuret den 23 februari klockan 16 på Malmö Opera. Pris runt 600 kronor. Därefter följer Allsång på operan med Rickard Söderberg den 29 februari samt 14 mars klockan 13. Biljetterna kostar 200 kronor. Föreställningen Orfeus i underjorden den 15 mars, som vi berättat om tidigare, är totalt fullbokad. Den 26 april klockan 16 syntolkas Benjamin Brittens operaversion av Shakespeares En midsommarnattsdröm. Biljetterna kostar mellan 410 och 835 kronor. Höstens musikal på Malmö Opera blir Fanny Girl med Sanna Nilsen i huvudrollen som Broadway-stjärnan Fanny Brice. Den syntolkas den 18 oktober och biljettförsäljningen börjar i månadsskiftet mars-april. På Malmö Stadsteaters scen Intiman i Operahuset syntolkas den nutidskritiska pjäsen Prekariatet den 19 mars klockan 19. Biljetterna kostar mellan 195 och 370 kronor. Molières komedi Tartuffe ges på HIP den 15 april klockan 19. Biljettpris även där 195 till 370 kronor. Och på samtliga föreställningar följer ledsagare med gratis. Biljettbokning sker via syntolkning.nu, utom för Skönheten och odjuret dit Malmö Opera säljer biljetter.
En föreläsning om benskörhet eller osteoporos blir det den 18 februari klockan 15 i Lilla Aulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Professor Kristina Åkesson talar om osteoporosvården i Skåne, Sverige och omvärlden. Adressen är Jan Wallenströms gata 1. Och aulan ligger till vänster innanför ingången. Arrangör är Osteoporosförbundet och inträdet är 20 kronor för de som inte är medlemmar. Och anmälan den ska ske senast idag den 14 februari på telefon 042 995 20 eller 079 334 81 85.
I Sveriges kolonilottstätaste stad, Landskrona, håller Martin Bofeldt som är trädgårdsmästare på Rotovs museikoloni vid Citadellet ett föredrag om ideal, odlingar och koloniägare. Platsen är Landskrona stadsbibliotek den 20 februari klockan 18.30 till 19.30. Entré och fika kostar 60 kronor. Och man föranmäler sig till e-postadressen landskronatradgardssallskap@gmail.com. Eller så kommer man till biblioteket i god tid innan för att säkra sig om plats.
Premiär på Emil Sigfridssons uppsättning av Andrew Lloyd Webbers klassiska musikal Phantom of the Opera blir det på Kristianstad teater den 22 februari klockan 19. Och sen spelas föreställningen som ges på svenska torsdag till söndag till och med den 26 april. Biljetterna kostar mellan 255 och 485 kronor och säljs av Nordic.
I Eslövs kyrka blir det musik under rubriken Bach möter Pärt den 23 februari klockan 18-19. Medverkar gör samma gäng som vid motsvarande konsert den 22 februari i Ystad som vi berättat om tidigare, nämligen Ann-Margret Nyberg, sopran, Maria Streifert, mezzosopran, Carolina Törnlind, alt, Leif Arun Solén, tenor och Dag Videcke sjunger bas. Evenemanget är gratis.
Drakamöllans gårdshotells vårdprogram börjar den 23 februari klockan 14 med tema Nordiskt forum för kultur och vetenskap som bland annat delar ut stipendier för vistelser på Drakamöllan. Bland stipendiaterna finns forskare och kulturarbetare som berättar om sin verksamhet. Den 7 mars siktar man in sig på att det är vår i luften. Då det blir en våroperakväll med bland annat sopranen Vibeke Christensen och tenoren Nils-Jörgen Ries, som är bägge verksamma i Köpenhamn. Och den 3 april blir det rysk afton med violinisten Anton Lasin och pianisten Julia Sigova. Information och bokning ordnas på telefon 044 35 10 16. Och adressen är Drakamöllans väg 105 i Degeberga.
Skådespelerskan Elisabeth Assarsson Mars håller en underhållande föreläsning på Medborgarhuset i Eslöv den 26 februari mellan 14 och 15. Tolte visor och lätta annet snack är rubriken, ursäkta skånskan, vilket innebär skånska visor och dikter av Daniel Rydsjö, Gustav Örstedt, Gabriel Jönsson och Nils Ludvig. Entréavgiften är 40 kronor om man inte är medlem i Eslövs föreläsningsförening, för då är det gratis. Även skolungdom kommer in gratis.
På församlingshemmet vid torget i Anderslöv blir det en föreläsning av Annika Östberg den 27 februari klockan 19-21. Och den handlar om att komma tillbaka, om att det finns hopp om en framtid trots ett mörkt förflutet. Östberg ska berätta om sin fängelsetid i Kalifornien, om hierarkin mellan fångarna men även om vänskap. Utifrån sin senaste bok, Se ljuset i det svarta heter den, talar hon också om hur man förlåter sig själv och går vidare. I september 2011 var Östberg månadens ansikte i Skånes taltidning.
Utredaren Ann-Marie Begler berättar om sin utredning Till skydd för barnen, om skolplikt och anmälningsskyldighet i Ystads kommun, som handlar om det uppmärksammade fallet med de gömda barnen i Ystad. Även kommunens kanslichef Cornelia Englén deltar. Mötet går under namnet Det får inte hända igen och äger rum i Knutsalen i Gamla rådhuset den 9 mars klockan 18, och det är Rädda Barnen som är arrangörer. Kvällen avslutas med paneldiskussion och möjlighet att ställa frågor.
Tangomusik blir det på Båstads bibliotek den 9 mars klockan 19.15 till 20. Det är den argentinska gitarristen Alejandro Sancho som spelar egna arrangemang av tangoklassiken. Entrén är 80 kronor för vuxna.
Gammaldags hantverkskunskaper efterfrågas åter. Några som kan berätta om detta är fönsterhantverkarna och linoljefärgmästarna Sonja och Hans Albeck, som bland annat arbetat på Amalienborgs slott i Köpenhamn och Versailles utanför Paris. Den 10 mars klockan 18-20 föreläser de på Katrinetorps landeri i Malmö. Och den 31 mars, också 18-20, föreläser den konstnärliga ledaren för Vannås konst i Östra Göinge, Elisabeth Millqvist. Det ska bland annat handla om hur arbetet tillsammans med konstnärerna går till när permanenta konstverk skapas för Vannås. Föreläsningarna kostar 285 kronor per gång. Information kan fås på telefon 040 46 71 66. Adressen är Katrinetorps allé 1 i Malmö.
Lunds första fristadsförfattare, den vitryske poeten och oppositionspolitiken Vladimir Nyaklajejo, med förbehåll för uttalet då. Han kommer att berätta om sitt författarskap på Lunds stadsbibliotek den 12 mars mellan 18 och 19. Det ska handla om synen på poesins kraft och språkets betydelse. Moderator är Maria Kirschen. Samtalet, som fått rubriken Att skriva för friheten, tolkas från ryska av Hans Magnusson och äger rum i Atriumgården. På samma plats och klockslag blir det en föreläsning den 17 mars om teater i relation till nation och nationalism. Och talar gör Richard Lohmann, författare till boken Teaterperspektiv på historien. Och den 19 mars klockan 19 är temat Kroppen som resurs vid utmattning och stressrelaterade besvär. Den 20 mars infaller Världspoesidagen, vilket uppmärksammas med 2 timmar långt program mellan 14 och 16. Och det är fri entré och alla programpunkter äger rum i Atriumgården på Lunds stadsbibliotek alltså.
Skandaler är temat den 19 mars klockan 19 på Helsingborgs konserthus. Det blir bland annat musik av John Cage, Ethel Smith och genarpssonen Carl-Erik Velin, som på 60-talet fixade sin skandal genom att såga i ett piano under pågående konsert och dessutom såga sig i benet och fortsätta spela blödande. Och så blir det en knytbluesopera om Svenska Akademins kris av tonsättaren och konserthuschefen Fredrik Österling. Stycket heter Makten och härligheten. Rollen som Horace Engdahl sjungs av baritonen Karl Ackerfeldt. Biljetterna kostar 315 kronor och den som vill kan komma till baren på konserthuset klockan 18.15 då det bjuds på en upptakt till kvällen.
Biljettinformation. Malmö Opera nås på telefon 040 20 85 00. Syntolkning nu har telefon 031 360 84 45. Nordtick 0455 61 97 00. Helsingborgs konserthus 042 10 42 80. Och Tixter 0771 47 70 70.
Kalendern för årets 8:e vecka börjar med måndagen den 17 februari som är Alexandras samt Sandras namnsdag och de skånska skolelevernas sportlovsvecka tar sin början. 65 år fyller den kinesiske författaren Mo Yan, eller Guan Moye som han egentligen heter. 2012 tilldelades han Nobelpriset i litteratur. Motiveringen löd att han med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid, slutcitat. Han har också kritiserats för stöd till den kinesiska ledningens förtryck. Mo Yan betyder för övrigt tala inte. Talade gjorde däremot den prästvigde italienske vetenskapsmannen och tänkaren Giordano Bruno, som detta datum för 420 år sedan brändes på bål i Rom av inkvisitionen. Det har sagts att det var på grund av att han hävdade att jorden snurrade runt solen istället för tvärtom, medan det numera anses troligare att Bruno betraktades som kättare eftersom han på olika sätt ansågs motsätta sig kyrkans läror, till exempel genom att hävda att Jesus inte varit en levande person. 125 år fyller Piotr Tchaikovskis ballett Svansjön, som framfördes första gången i sin helhet detta datum 1895 i Sankt Petersburg. I Libyen firas nationaldag eftersom det var detta datum 2011 som upproret mot diktatorn Gaddafi tog sin början. Och 3 år tidigare förklarade sig Kosovo självständigt från Serbien. Därför är detta även Kosovos nationaldag. Sverige, liksom ytterligare ett 80-tal av FNs 192 medlemsländer, har erkänt Kosovo.
Tisdag den 18 februari har Frida och Fridolf namnsdag. 65 år har gått sedan Gambia blev självständigt från Storbritannien. Och därför är detta Gambias nationaldag. 90 år fyller denna dag planeten Pluto, eller snarare upptäckten av densamma. Senare upptäcks fler liknande himmakroppar och Pluto degraderades till dvärgplanet eller plutoid. För precis 160 år sedan föddes konstnären Anders Zorn som gjorde världskarriär som porträttmålare. Men hans många nakenmålningar av kvinnor föll inte den tyska sedlighetspolisen på läppen på 10-talet. Åtminstone inte som vykort. Originalen hängde dock samtidigt på ansedda museer. Nu för tiden händer det istället att Zorns nakna dalkullor censureras på Facebook.
Onsdagen den 19 februari är namnsdag för Ella och Gabriella. Och det är årets 50:e dag. I Stockholm börjar en FN-konferens om trafiksäkerhet på ministernivå. Den avslutar världsorganisationens decennium för just trafiksäkerhet. Det är Trafikverket som är arrangör och en agenda för det kommande decenniet ska antas. I rikets andra stad startar Göteborg Horse Show och håller på till den 23, medan bandydamerna är i Oslo för att spela VM. För 40 år sedan åkte Ingmar Stenmark hem sitt första OS-guld. Herrarnas storslalom som det handlade om avgjordes i Lake Placid i USA.
Torsdag den 20 februari har Vivian namnsdag. Författaren Claes Östergren fick sitt genombrott 1980 med romanen Gentleman, där August Strindbergs Röda rummet spelar en viss roll. Den numera i Kivik bosatte Östergren blev invald i Svenska Akademien 2014, men avgick 4 år senare i samband med händelserna kring den så kallade kulturprofilen. Nu fyller Östergren 65 år. Gitarristen Key Marcello, eller Kjell Lövbom som han egentligen heter, fyller 60 år. Och känns artistnamnet bekant så är det för att han spelar i det stora svenska hårdrocksbandet Europe.
Fredagen den 21 februari är det Hilding som har namnsdag. Under andra världskriget bombade sovjetiska plan Sverige vid flera tillfällen. Ett av dem var detta datum 1940, alltså för 80 år sedan, då Pajala intill Torne älv utsattes för ett kraftigt anfall med 48 sprängbomber. Ortsborna hann varnas av människor som sett planen närma sig och ingen dödades. Sovjetunionen erkände bombningen som ett misstag samt betalade skadestånd. 70 år fyller författaren Håkan Nesser som debuterade 1988. Genombrottet kom 10 år senare med Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Därefter har han stadigt uppmärksammats för sina romaner, oftast med någon kriminalhistoria som gärna utspelas på de fiktiva platserna Kymlinge i Sverige och Mardam i ett tänkt Nederländerna.
Lördag den 22 februari firar Pia namnsdag. De amerikanska primärvalen fortsätter i Nevada. Årets Melodifestival intar Malmö Arena och i Växjö drar inomhus SM i friidrott igång. I Dalarna är det dags för Tjejvasan.
Söndagen den 23 februari är Torstens och Toruns namnsdag och det är fastlagssöndagen. Men fastlagsbullarna, eller semlorna, får vänta ett par dagar till om man ska hålla sig till traditionen. 80 år fyller den amerikanske skådespelaren Peter Fonda, född in i en filmdynasti med fadern Henry, systern Jane och numera även dottern Bridget, alla med samma efternamn. Peter Fondas kanske mest kända roll var i Dennis Hoppers hippieklassiker Easy Rider från 1969 med gruppen Steppenwolfs låt Born to be Wild som ledmotiv. Och så fyller Japans kejsare Naruhito 60 år. Och när det ändå är sportlov så passar Sveriges kung på att besöka skidtouren i norska Trondheim.
Den regionala delen av anslagstavlan så, och det börjar med att Synskadades riksförbund bjuder in till en kurs för föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar. Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Och du kan stärka din egen föräldraroll genom att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar. Kursen är på Almåsa Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm den 27 till 29 mars. Med start klockan 17 på fredagen, avslut efter lunch på söndagen. Sista anmälningsdag är den 24 februari. Kostnaden är 400 kronor per person. Då ingår logi och mat samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt, men inte förlorad arbetsinkomst. Preliminärt kursinnehåll är hjälpmedel och spel, aktiv fritid, skol- och habiliteringsfrågor, ungdomar delar med sig av sina erfarenheter, erfarenhetsutbyte med andra föräldrar och ett besök på Svartkrogen där man kan äta i absolut mörker med mera. Detaljerat program kommer senare. Almåsa ligger vid Horsfjärden och det är en vacker konferensanläggning för ögat. Men minst lika hänförande att höra, känna, dofta och smaka. Anmälningsblankett finns på hemsidesadressen srf.nu under rubriken Föräldrar och barn. Frågor besvaras av Kristin Heli på telefon 08 39 92 46. Eller via e-post till kristine.heli@srf.nu. Och det stavas kristine.heli, hennes namn. Välkomna!
SRF Skåne har en inbjudan. Visst vore det väl roligt att kunna läsa ett brev man får från någon som kan punktskrift. Eller att kunna märka upp saker i hemmet så att du själv hittar rätt kryddburk. Synskadades riksförbund Skåne anordnar därför en kurs i punktskrift för nybörjare. Den hålls på distriktets kansli på Norregatan 25 i Malmö, lördag och söndag den 4 och 5 april. Start på lördagen klockan 9.30 och avslutning på söndagen med fika och utvärdering klockan 15. Kursledare kommer att vara Lena Nisula Wester från Synskadades riksförbund. På lördagen får vi besök från Polar Print som kommer att visa punktskriftsdisplayer till datorer. Boende för de som inte är från Malmö är bokat på Garden Hotel som ligger på gångavstånd. SRF Skåne står för samtliga kostnader för kost och logi. Du får ersättning för dina resekostnader efter att du skickat in dina kvitton. Sista anmälningsdag är fredagen den 20 mars. Via e-post till srfskane@srfskane.se eller på telefon till 040-777-75. Har du funderingar så kan du kontakta Per-Arne Andersson på 072-055-3565. Välkommen till en givande kurs, hälsar SRF Skåne genom Per-Arne Andersson.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från redaktionen. Och det är att läsare som hör denna upplaga, alltså den sydvästra, det vill säga läsare i Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge med omnejd, får denna vecka en ny sorts CD-skivor. Vi tar gärna emot synpunkter på hur skivan fungerar. Hör gärna av er oavsett om skivan fungerat bra eller dåligt. Och ring då oss på vårt vanliga nummer 040 673 0970. Eller mejla feedbacken till skanestaltidning@skane.se.
Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till Samkväm. Det har vi i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A i Malmö, söndagen den 23 februari mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar Skånska visor med Agneta och Hasse. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Och nästa Samkväm blir söndagen den 22 mars. Hjärtligt välkomna!
SRF Malmö välkomna först till sin dagverksamhet. Där dock måndag den 17 februari så är frågesporten och tidningsläsningen inställd. Men tisdag den 18 mellan 13 och 15 blir det bingo. Onsdag den 19 februari mellan 12.30 och 16 kanasta. SRF Malmö konstaterar också att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till den. Vi äter en charktallrik och lite annat smått och gott. Fredag den 28 februari startar det hela klockan 18 i föreningens lokal på Vendelsfridsgatan 13. Priset för maten är 75 kronor om du är medlem i föreningen och övriga betalar 100 kronor. Drycken är till självkostnadspris. Och meddela vid anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det till självkostnadspris. Nu kan man även betala med Swish till nummer 123-077-8050. Anmäl dig till kansliet på telefon 040-25-05-40 eller på e-post info@srfmalmo.se senast torsdag den 20 februari. Välmött hälsar styrelsen. Och Synskadades förening SRF Malmö har också en kallelse. Föreningen kallar härmed till årsmöte lördag den 7 mars klockan 13. Årsmötet hålls i föreningens lokal på Vendelsfridsgatan 13. Efter mötet bjuder föreningen på cesarsallad med kyckling. Anmälan ska göras till kansliet senast onsdag den 26 februari. Förslag till val till styrelsen ska lämnas till valberedningen senast den 26 februari. Och om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2019 kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd kallar till årsmöte onsdagen den 18 mars klockan 17 i restaurang Casablanca och dess VIP-rum på CB Frisgatan 11 i Trelleborg. Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd kallar alltså styrelsen, kassör, revisorer, valberedning och samtliga övriga medlemmar till årsmöte. Direkt efter årsmötet stannar den valda styrelsen kvar för ett konstituerande möte. Till mötesordförande har vi bjudit in Charlotte Lindström. Hon är Trelleborgs kommuns projektledare för Kuststad 2025. Charlotte kommer att ges tillfälle att berätta om hur det är tänkt att Trelleborg ska se ut när bostäder ersätter stora delar av hamnen och området västerut. Föreningen vill uppmärksamma att vi firar femårsjubileum efter vår omstart som förening. Vi bjuder på någon typ av mat, därför är det viktigt att ni anmäler er. Vår valberedning, Fatmir Seremeti och Martin Valdén, vill gärna att ni hör av er med namn på personer som är villiga att ställa upp som förtroendevalda under kommande år. Du når Fatmir på mobil 070 510 36 34 eller e-post f.seremeti@gmail.com och Martin på mobil 073 262 5708 eller e-post martin.valden@gmail.com. Alla personer som nomineras ska vara tillfrågade. Till årsmötet vill vi att du hör av dig med anmälan snarast, men senast fredagen den 13 mars till Helena, mobil 070 642 2176 eller e-post 1helenalindell@gmail.com. Och 1 i början är alltså siffran 1. Har du någon matallergi eller andra frågor om dagen tar vi dem samtidigt. Meddela om du vill ha något av följande dokument, antingen digitalt eller på svartskrift. Verksamhetsberättelse för 2019, verksamhetsplan för 2020, budgetförslag för 2020, revisionsberättelse 2019 samt årsbokslut för 2019. Välmött hälsar styrelsen. PS. Den som överraskar med något extra roligt, exempelvis en sång eller en limerick om vår förening, kanske får en överraskning själv.
Vi rundar av med några ändringar i busstrafiken i Trelleborg och Malmö. I Trelleborg ska man bebygga området Södra Gränstorp, så i veckan stängdes en del av Havrejordsvägen av för trafik. Stadsbuss 2 hållplatser Höga Lid och Höga Lidsvägen är stängda och närmsta alternativ är hållplatsen Söderslättshallen, som också blir ny ändhållplats. Den 18 juni klockan 16 ska de vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Och i Malmö börjar en broreparation på Fondlingens väg som från klockan 7 på tisdag stänger stadsbuss 35s hållplatser Fondlingens väg och Kryddgården i bägge riktningar. Närmsta alternativ är femmans busshållplats Rosengård centrum. Och hållplatsen Thomsons väg stänger också. Här ersätter tillfälliga stolpar en bit söderut på den korsande Thomsons väg. Torsdag den 20 februari klockan 16 ska allt vara som vanligt igen. Anslagstavlan för norra, mellersta och sydöstra Skåne börjar med några inbjudningar från SRF Helsingborg Höganäs. Först till onsdagsträffen den 19 februari klockan 13-15.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Idag blir det bingo. Bingobrickorna kostar 10 kronor styck och fikat 30 kronor. Anmäl dig till kansliet på telefon 15 83 93 eller via e-post till info.srf.hbg@telia.com senast tisdag den 18 februari klockan 12. Välkommen! Och SRF Helsingborg Höganäs bjuder också in till söndagslunch den 1 mars klockan 13-16 i SRF-lokalen på Vaktgatan. Då blir det grönsakssoppa, knäckebröd med bredbar ost, kaffe och kaka. Och vi diskuterar något intressant ämne tillsammans. Deltagaravgiften är 50 kronor och sista anmälningsdag är tisdag den 25 februari till kansliet. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs ska dessutom se Äppelkriget på söndag den 5 april mellan 16 och 18.30 på Storan på Helsingborgs stadsteater. Adress Karl Johansgata 1. Priset är 180 kronor och sista anmälningsdag fredag den 28 februari till kansliet. Handlingen. När PR-mannen Sten Wall ville exploatera den skånska idyllen Änglamark och gräva upp familjen Lindbergs anrika äppelodling så väcks bybornas vrede. Med list oväntade knep tar syskonen Lindberg upp kampen för rättvisan. Till sin hjälp har de jättar, häxor och andra mer eller mindre magiska väsen. Och så mopedbudet Hans. Äppelkriget var en omedelbar publiksuccé på bio 1971 och nu kläs den för första gången om för teaterscenen. Skynda dig att anmäla ditt intresse då antalet platser är begränsat. Välkomna!
SRF Lundabygden bjuder in till en SRF-träff måndag 24 februari. Denna eftermiddag ägnar vi oss åt att informera och orientera oss om Klostergårdens nya busshållplatser. Den 15 december bytte busslinjen till Klostergården nummer från linje 1 till linje 7 och hållplatsen vid Klostergårdens centrum öppnades igen. Vi samlas klockan 13.30 i föreningslokalen på Tordensvägen 4 i Klostergården, Lund. Där ges en första information och sen tar vi oss till de nya aktuella busshållplatserna vid Nordanväg och Västanväg. Vid otjänlig väderlek så informerar vi endast om hållplatserna. Kaffe och smarrig kaka kommer också att serveras och vi håller på till klockan 16. Deltagaravgiften blir 20 kronor. Anmälan senast 21 februari till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen!
Samtliga medlemmar i SRF Ängelholm Båstad kallas hem till årsmöte den 22 februari klockan 11-14 på torgträffen på Gasverksgatan 25 i Ängelholm med ingång från torgsidan. Efter förhandlingarna serveras enklare lunch och handlingarna till årsmötet skickas till er på begäran. Anmälan ska ske senast fredag den 14 februari till Stina Bodil på e-post stina.bodil@telia.com. eller via telefon till Marianne 070 710 45 79. Välkomna, hälsar styrelsen.
Och så har vi några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Landskrona har en vattenläcka stängt en del av Artillerigatan för trafik. Där brukar stadsbuss 5 färdas, men fram till den 19 februari klockan 17 är dess hållplats Artillerigatan läge A stängd med hänvisning till en tillfällig hållplats på Säbygatan. Hållplatsen Suellsgatan A och B är också stängd och här ersätter tillfälliga hållplatser på Artillerigatan, hundratalet meter väster om avstängningen och den korsande Fröjdenborgsgatan. I Lund har stadsbuss 5:s hållplats Slottervägen B flyttats till en ny och permanent plats. Nu finns den cirka 300 meter bakåt i bussens färdriktning, strax söder om korsningen Kobjärsvägen-Kvantenborgsvägen. I Ängelholm berättade vi för några veckor sedan om ett vägarbete som stängt delar av Klippanvägen och Östergatan för trafik. Nu har linje 1s hållplats Krukmakaregatan öppnat igen, medan stadsbuss 1 och 2s hållplats Polishuset är tillbaka på sin vanliga plats först den 28 februari klockan 16. Och i Förslöv i Båstads kommun börjar man vägarbeta på Vistorpsvägen, vilket från 7 på morgonen måndag 17 februari flyttar hållplatsen Fabriksvägen B, som regionbussarna 503 och 504 stannar vid, flyttar den cirka 100 meter bakåt i bussens körriktning. Och där ska den stå till den 10 april klockan 17.
Och med det beskedet var det slut på veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, den 21 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!